Vad kom till mig igen det här bibelordet som jag har läst för många av er och för oss och i olika team, i olika sammanhang så har jag bara lyft ett bibelord på utifrån olika vinklar. Det står så här i Höga Visan kapitel 2, vers 15, står det så här: fånga rävarna, de där små rävarna som fördärvar vingården, våra vingårdar som står i blom. Jag vill bara att du ska ta emot det ordet. Fundera lite på det ordet. Därför jag vet inte vem det gäller. Om det gäller oss eller om det gäller dig. Men det finns alltid så att det finns möjligheter. Vill jag knappt kalla det. Men det finns alltid tillfällen då de här rävarna vill komma och förstöra. Därför att det finns, ditt liv är menat att vara en vingård som ska stå i blom. Gud har en plan för ditt liv. Sen vet jag att livet inte alltid ger bara wow, det är tjoflöjt och underbart, bara räkmacka rakt igenom. Utan det är utmaningar, det är tuffa säsonger. Men någonstans mitt i allt det här så vill Gud ändå vara med och göra det stark. Snarare om man har en tuff säsong så tar Gud, vill tala till dig, hjälpa dig så att du kommer ut genom den säsongen starkare och inte svagare. Men det finns alltid räva som vill komma och viska och på något sätt dra oss åt ett fel håll. Jag vill bara säger till dig, se upp för de där rävarna. Låt inte räva viska. Låt inte räva ta över ditt tankesätt. Utan håll ett fokus på Jesus Kristus i ditt liv. Håll ett fokus på det han har för dig. Det kan vara räva som säger, du är kass, du kommer aldrig, det är värdelöst. Det kan vara räva som säger, du är jättebra, mycket bättre än, och bla bla bla. Så går det åt fel håll, åt det hållet. Det finns massa olika vägar det som kan hända. Lyssna på Guds ord istället för rävar. Skjut rävarna. Amen. Härligt. Precis som min heta fru sa, så har vi inne i tema. Och det här temat kallar vi för hjältar. Och när vi talar om hjältar så pratar vi inte om sådana hjältar som har muskler som jag. Och det finns andra seriefigurer och så här som är hjältar för oss och program och så vidare. Utan vi pratar om hjältar som är på riktigt. Och det finns massvis med hjältar som inte syns. Det är kanske de som är de största hjältarna. Eller hur? Det finns hjältar som gör saker som ingen ser. Men som bringar sån hjälp i vår vardag. Och så vidare. Men vi pratar också det, man kan lyfta upp hjältar på många olika sätt. Det är så. Vi vill lyfta upp hjältar. Det är därför den här Superman bilden har en törnekrona också. För vi vill på något sätt lyfta upp hjältar utifrån ett bibliskt perspektiv. Och lyfta upp varje söndag när vi har det här temat. Lyfta upp olika personer. På Kids pratar de om Paulus. Det ska jag också göra. Och det finns olika hjältar utifrån från den här boken. Där vi kan hitta och som vi kan också lära oss ifrån. Är ni med? Och idag ska vi alltså prata om Paulus som är... Och var en hjälte för oss på många olika sätt. Och jag ska bara börja med att läsa ett bibelord här. Och ifrån andra Korinthierbrevet kapitel 11 och vers 23. Och sen ska jag plocka fyra enkla tankar om Paulus liv. Och som du kan plocka in i ditt liv. För ibland tänker vi, Paulus, ja, det var ju han, ja. Vi tänker, Abraham, det var ju han, ja. Men vet du vad? De här gubbarna och damen, och nu tappar jag min ring, damerna är ju människor precis som du och jag. Är du med? De på något sätt är inte märkvärdigare än du och jag. De var människor som hade samma tid, troligtvis lite mer tid, men egentligen inte. Det var samma minuter. Och någonstans så hade de samma förutsättningar på olika sätt. Och det handlar inte alltid om vad som händer oss. Utan det handlar om hur agerar vi när saker händer oss. Det handlar mer om vad som händer i dig än det som händer till dig. Är du med? Och tittar vi Paulus så tänker vi, wow, vilken gudsman. Och det är helt rätt. Vi måste också tänka att han var människa som du och jag. Tysta och fina ni är. Det står så här. Är de Kristi tjänare? Kom in mitt i ett sammanhang. Nu talar jag som en galning, säger han. Så skönt att vara i gott sällskap ibland. Och så säger han så här. Jag är det ännu mer. Kristi tjänare alltså. För jag har arbetat mer, jag har suttit i fängelse mer, jag har fått hugg och slag i överflöd. Ibland pratar vi i olika sammanhang i kristenheten, vi tror på överflöd. Halleluja, prosperity. Ja, det gör han också. Jag har fått hugg och slag i överflöd. Och jag har ofta varit i livsfara. Vi stannar där. Det var lite grann om Paulus. Och Paulus, han sa mitt i allt det här, så var han en Guds tjänare. Och vi kan ju verkligen plocka in våra liv här. Därför att vi kanske inte har varit med om att suttit i fängelse. Kanske inte för Kristus. Kanske det finns någon här som har varit i fängelse för någon annan orsak. Jag har faktiskt varit i fängelse, men för Kristus. Och kanske finns här, och man kan ju uppleva, både du och jag vet det, vi kan både du och jag uppleva att livet ger oss både hugg och slag och överflöd ibland. Det beror på vilken situation vi är i. Men jag vet att när jag står inför en sån här grupp människor så vet jag att du sitter här. Och ibland är det så att ditt liv känns som att du får mycket hugg och slag. Och det är överflöd. Och vi har alla olika preferenser vad som är hugg och överslag. Vi kan också uppleva att vi är i livsfara. Och vi kan också uppleva att vi jobbar väldigt mycket. Och livet kan vara en kamp. Är du med? Vi kan sätta oss in i Paulus liv. Och ta det in i vår vardag. Å ena sidan. Å andra sidan. Så ibland så tycker vi att jag uppstår. Jag får förföljelse. Därför att jag la ut något på Facebook om Jesus, och så var det någon som sa, din tönt, varför tror du på det där? För jag har upplevt förföljelse. Det är ingen förföljelse. Det var någon som skrev en kommentar på Facebook. Grow up. Är du med? Så att någonstans så kan vi ibland bli väldigt, väldigt, faktiskt, det är töntigt. Därför att någonstans, så han betalade ett jättehögt pris, och därför ser jag Paulus som en hjälte. Han reste inte från hotell till hotell. Han reste från fängelse till fängelse. Man kan säga många olika saker om Paulus. Jag vill att vi ska lära oss någonting från Paulus idag. Och jag ska ta fram 4 enkla tankar om Paulus. Och den första är egentligen helt enkelt att han visade svaghet. Paulus visade svaghet. Vet du det? Han var ju gudsmannen, han var aposteln. Han startade församlingar. Han var orädd. Eller var han det? Han var ju nästan inte mänsklig. Jo, han var mänsklig. Det finns flera bibelord som bara beskriver hur rädd han var. Ja, mitt favoritbibelvers är från Andra Korinthierbrevet 11:23, och du har det där. Där det står att jag är rädd att så som ormen med sin list förledde, alltså lurade Eva, så kan också era sinnen fördärvas och förföras. Så att era sinnen vänds bort ifrån den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Så här någonstans så ser du att Paulus var rädd. Jag gillar att han just det är så bra att vara rädd för. Ibland så när vi tittar på superhjältar, när vi tittar på tv och följer liksom superhjältar och det här sättet man ska vara är stark idag, så är det ju så att stark, då är på något sätt så är det ju om Roger uppfattar mig att jag är stark, ja, det är det viktigaste. Om jag är stark, det är inte lika viktigt, men han ska uppfatta mig stark. Så är det idag. Det är hur du uppfattar som är viktigare än verkligheten. Men för Paulus så tror jag det var så att jag tycker han visade svaghet, och han berättar, han skriver det här brevet att jag är rädd. Att precis samma sätt som Eva på något sätt lurades bort ifrån en uppriktig, så jag är rädd för att så som hon förfördes, så ska vi förföras mot en uppriktig trohet och kärlek till Jesus. Han var rädd för det. Du behöver inte svara nu, men om jag säger så här, är du rädd för det? Jag vill inte svara på det, men det är en väldigt bra tanke. Därför att ibland så skulle jag säga och hypat lite, och så skulle jag säga, är du rädd för det? Nej! Det blir lätt att vi hamnar i den grejen att, nej, jag är inte rädd. Nej, jag är stark. Nej, jag kommer inte falla. Nej, det sa Petrus också. Jag tror att vara stark, det är att vara svag. Jag tror att vi, inte minst i kristna sammanhang ibland, så kan det bli det där att man ska vara stark hela tiden. Men jag tror att du behöver vänner. Det betyder inte, det finns ju diken på alla vägar, finns det två diken minst. Och det ena diket är ju att man gör en grej av att man är svag. Jag minsann vågar visa att jag är svag. Jag minsann vågar visa, och så ska man visa, det är jag, jag är jättesvag. Och så gör man en grej av det. Det är ett dike. Andra diket är ju verkligen att man ska inte visa alls. Men jag tror vi kan hålla oss på vägen. Jag tror du kan hitta människor som du har förtroende för. Och som du kan prata med och som du kan säga, fixa inte det. Eller jag är svag. Och framförallt inför Gud. Så kan du faktiskt vara ärlig. Jag är rädd att så som ormen förledde Eva, så ska också era sinnen förföras. Så att ni kommer bort ifrån den här uppriktigheten. Jag önskar att vi som församling, vi som folk generellt, så många som möjligt, ska vara så här uppriktigt sköna människor. Som inte gör en grej av det, men som samtidigt är så underbart ärliga och härliga. Jag vet att vi alla har en process, vi går igenom olika saker i livet. Men någonstans mitt i alltihop att det skönja att det är på riktigt. Jag gillar vår församling. Jag gillar Hope. Men jag tror att en av de viktigaste ingredienserna vi har som kyrka. Jag gillar underbart att få prisa Gud. Och underbart att få. Och på något sätt. Jag gillar sättet vi gör kyrka. Får jag säga det? Jag gör faktiskt det. Och jag gillar att det kommer nya människor här som säger att det är familjärt. Jag blir jätteglad. Jag vill säga så här. Det viktigaste för våran kyrka. Och nu är det pastorn som snackar. Det viktigaste för våran kyrka är inte att Gud sänder 3 stycken gitarrister så vi garanterat alltid har en distad gitarr på lovsången. Det är inte det viktigaste. Men jag har det gärna. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är inte att vi har sjukt mycket musiker och vi har en otrolig produktion. Och det är sån lovsång. Jag har det gärna, I tell you. Det var någon som hörde av sig till mig efter påsk. Det var många som hörde av sig och var så tacksam efter påsk. Det var någon som hörde av sig. Hur blir man medlem i din kyrka? För det första sa jag, det är inte min kyrka, sa jag. Nej, men hur blir man medlem? För det var så underbar lovsång och det var så bra ljud och så mycket folk. Och det var underbart. Ja, det var underbart, sa jag. Det var en påskfestival. Ja, men hur kan man bli medlem? Är du medlem i kyrkan nu? Ja. Någonstans, se till att om Gud leder dig, så se till att du vet om vår lägsta nivå. Ta inga beslut utifrån vår högsta nivå. Och nu är ingenting sagt nu om påskfestivalen på något sätt. Så här, va? Men någonstans så gjorde vi ett fantastiskt jobb. Och det var ju vår högsta nivå. Och vi såg, wow, vilken muskel vi hade. Vilken grej vi gjorde, eller hur? Det var helt fantastiskt. Det var lika många volontärer som det här inne i rummet just nu. Och som kämpade och vi tog hand om människor. Och vi hade en fantastisk lovsång och så vidare. Men någonstans så är det ju inte det. Det är det här jag vill komma till. Det är inte det som är det viktigaste ingrediensen. Jag vill säga den viktiga ingrediensen vi har som kyrka. Det är kanske inte visa svaghet, inte det jag menar. Men någonstans är det att det är på riktigt. Det vill jag påstå. I bondsamhället Vetlanda med omnöjd. Det måste vara på riktigt. Är du med? Att på något sätt pumpa upp en häftig yta. Det funkar liksom inte. Utan det ska vara på riktigt. När folk träffar dig, när folk träffar mig, men också när folk träffar dig, så ser de, wow, de älskar verkligen Jesus. De ber till Gud. Ja, men de tror Gud kan gripa in. Ja, det gör vi. Sen att folk säger, wow, det känns annorlunda. Ni verkar vara moderna. Och så här, det är fine. Jättebra med ett uttryck 2016. Jag tycker jättebra att man kan ha ett uttryck som inte är 1940. Jag är glad för det. Det finns saker här som jag står för och som jag tycker är jättebra. Det säger jag är glad för vår kyrka. Och skulle gärna ha mer och vi skulle kunna dra på mer på olika håll. Men det är fortfarande så. Det viktigaste som vi kan på något sätt bygga vår kyrka på, det är att vi är på riktigt och vi har med Gud att göra. Att vi faktiskt ger, att vi tror på bön. Att när vi lägger händerna i någon människa och säger, Gud, grip in i den här människans liv. När människor känner, wow, de har med Gud att göra. Alltså när de säger något, alltså de menar det. Självklart så har vi lite olika sorter människor, olika processer. Men ändå mitt i alla olika processer så är vi på riktigt. Vi har våra kamper, men vi är på riktigt. Är du med? Yes. Och för att komma dit så måste man kunna visa svaghet. Man måste kunna, det står i Bibeln att de bekände synd till varandra, står det i första Johannes brev. Jag tror det är kapitel 5. De bekände synder inför varandra. När gör man det? I kyrka idag. Här är det snarare så kanske att vi inte bekänner synder inför varandra. Jag har hellre en kyrka som har lite mer öppen synd, där vi på något sätt pratar öppet med varandra. Och det är på riktigt. Än att vi har en kyrka där vi på något sätt döljer våra svagheter för att vi ska visa upp någonting. Och så på något sätt så ska det vara så präktigt. Jag har hellre på något sätt. När Paulus skriver de här breven till Korinthierbrevet, så skriver han till sina församlingar. Och vi, när man läser det så känner man att ja, vi är inte riktigt där än. Allt det som händer i Korinthierbrevet, det händer inte på hopp. Och det är jag tacksam för. För det var ganska många hemska saker som hände där. Men det var en församling han skrev till. Så någon säger, wow, vilken stark församling ni har. Det verkar som alla är överlåtna Jesus. Så får du lyssna två gånger, fundera två gånger. Vad menar man? Ja, men de verkar, alla verkar vara jättehelgade. Ja, men då är det inte bra. Vad menar du nu då? Jo, jag menar det att någonstans så kan vi, är vi i olika processer och vi är på riktigt. Ibland är det skit och det är tufft. Ibland så är det bättre och där kan vi hjälpa varandra. Och det kan vi inte om man inte kan visa svaghet. Så håll dig på vägen, visa svaghet och på något sätt hitta människor och prata med faktiska människor om dina problem. Låt dem be för dig och be med dig. Och jag vet att det finns människor i din närhet. Och du som lyssnar på den här podcasten. Det finns människor som kan öppna sig för dig och som du kan öppna dig för. Och ni kan be tillsammans och du kan börja röra dig mot en förändring. Jag vet det. Amen. Punkt nummer 2. Han vägrade tappa fokus. Så var det med honom. Så var det med Paulus. Vi bara tittar igenom Filipperbrevet 1 och några verser där. En del drivs visserligen av avund och rivalitet. Han pratar om folk som gör någonting för evangelium. En del av dem, de drivs visserligen av både avund och rivalitet. Men en del predikar Kristus, en del predikar Kristus med goda avsikter. Det var ju bra att en del gör det. Och det står att, och de gör det av kärlek. För de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet och med orena motiv. Och de tror att han kan göra min fångenskap tyngre. Det är ett fint motiv att predika Kristus. Men Paulus säger så här, än sen. Kristus blir i alla fall predikat. Om det är för syns skull eller om det är uppriktigt. Det gläder jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig. Det här är ett fokus. Jag gillar det här fokuset. Därför brukar jag säga till vår kyrka ibland. Då och då. Nu är ett sånt tillfälle. Jag brukar säga till våra ledare att det ska vara svårt att träffa någon av ledarna på Hope och prata skit om andra kristna. Det ska vara svårt att överhuvudtaget bara prata illa om folk. Det ska vara svårt. Ibland faller jag, ibland faller du också. Men låt oss jobba på att det ska vara svårt att snacka illa om andra. Därför att någonstans så har jag bestämt mig. Om folk predikar Kristus, om folk talar om Jesus, då ska jag glädja mig över det. Jag ska inte skriva en blogg att de gör det på fel sätt. Lägg ner bloggar som håller på så. För det ger ingen frukt. Och det skulle jag kunna skriva en blogg om. Jag ska här bara. Men vet du vad? Att någonstans bestämma sig att jag ska vara tacksam, ska vara glad för de som finns. Alla kristna som finns. Det är en, vet du vad? Du kommer må så mycket bättre. När du bestämmer att vara en positiv människa så mår du så mycket bättre. Men jag måste tala sanning. Ja, men du måste fråga dig, varför ska du tala sanning? Ja, men sanningen måste fram. Tittar man på Paulus så var han rak. Han tillrättavisade kristna. Men vet du vad? Som jag ser det så var det hans folk han tillrättavisade. Det var i hans nätverk. Det var hans församlingar som breven skrevs till. Är du med? Här, ibland tyvärr så skriver människor om människor som man aldrig har träffat, som man knappt inte vet så mycket om. Och jag frågar alltid när folk säger, har du varit där? Har du pratat med dem? Nej, nej. Det är alltid nej på båda frågorna. Alltid! Jag vill inte vara där. Och jag säger till folk, du får gärna vara där. Känner du att det är din kallelse att du ska peka ut vad fel, hur fel andra bedriver kristenhet? Fine, va? Lev där. Kör på det. Men jag räknar inte med min support. För jag vill att mitt liv ska vara mer upptaget i bön för människor. I bön för evangelisation, mission. Jag vill att mitt liv ska vara mer upptaget av att spela squash med min icke-kristna vän. Och ta en fika med honom. Och kanske till och med få tillfälle att berätta om Jesus för honom. Det vill jag mitt liv ska vara upptaget med. Jag tänker inte slösa min tid med att skriva en dum blogg som 4 personer läser. Är du med? Han tappade inte fokus. Förlåt min negativitet mot bloggar. Men den finns där. Nummer 3. Han visade omsorg för de sina. Så var det med honom, med Paulus. Det kan vi lära oss av Paulus. Jag gillar det här. I Galaterbrevet 4:19 står det så här. Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta, till Kristus har format i er. Wow. Alltså det är hjärtat. För sina vänner, för sina systrar och bröder. Det fanns ett hjärta där. Det finns lite frustration här. Mina barn som jag än en gång måste föda med smärta. Till Kristus format sig. Och när han pratar föda pratar han om bön. Han pratar om att på något sätt måste jag ta i tur med det här. Jag måste gå en runda med och jag måste be. Han hade en sån otrolig omsorg. Och jag har undervisat förr om det här. Med det här med omsorg. Att det finns en balans i omsorg, att någonstans jag är beredd att gå 20 mil, men jag är också sån att någonstans så måste du också sätta gränser i ditt liv så att du inte blir på något sätt utnyttjad och så vidare, utan någonstans så måste du sätta gränser, men det är en annan predikan, men överlag hela ditt hjärta, hela din livsstil, hela ditt sätt som Kristus i dig som kristen, så tror jag att vi ska ha en attityd att Gud, vi ber för folk, vi älskar folk, vi omfamnar folk, vi tror på att de kan vända om. Jag är hellre för naiv än tvärtom. Jag går hellre 1 mil extra än 1 mil mindre. Och det vill jag gärna, det står, om ni kommer ihåg när jag har dött, så får det gärna stå där. Om det är sant så får det gärna stå där. Ja, men han trodde på folk och han gick gärna 1 mil extra. Det får gärna stå där på min grav, sen skulle jag tycka det var kul. Ni kan ljuga lite, bara skriv det. För jag vill det så gärna. Jag önskar att vi allesammans ska vara sådana. Att vi kan säga som Paulus, att vi har det i hjärtat. Men han var ju också rak. För precis versen efter så säger han det. Jag måste jag ta i lite hårdare. Men är du med? Och nu pratar jag allmänt. Jag pratar inte, det är ofta så när man pratar med, så kommer någon, nu talar du direkt till mig. Nej, jag talar till oss. Och du ingår i det, så ja. Sista, och det här gillar jag också väldigt mycket, det här sista. Hade ett pionjärt fokus. Jag gillar det här missionären. Nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var. Mikael Boman har pratat mycket om det, att det var någon som hade startat ett missionsarbete och ville få över arbetare. Och då var den frågade om, vi kan gärna skicka. Men de undrar, har du påbörjat arbetet? Skicka inte dem, sa han. För han ville ha folk som ville gå till en väg som redan fanns. Han ville ha folk som var redo att skapa en väg där det inte fanns. Och det är det egentligen som är pionjär. Som är pioneer spirit. Eller breakthrough, genombrotts spirit. Och Paulus var verkligen sån. Vi skulle kunna ha ett väldigt långt bibelstudie om Paulus med hur mycket bibelord som helst. Jag tittade igenom och läste lite om andra tillfällen när jag undervisat om Paulus. Det finns så mycket att säga om Paulus. Jag vill bara droppa lite tankar. Fortsätt gärna tänk på Paulus. Paulus är ett föredöme för dig och mig. Och han hade ett pionjärt fokus. Jag är tacksam att vi som kyrka, vi har ett pionjärt fokus. Vi gillar att på något sätt våga gå dit ingen har gått. Göra det som ingen har gjort. För så här är det. Om du vill se någonting som du aldrig har sett så kanske du behöver göra något som du aldrig har gjort. Men tyvärr är det ett problem i kyrkan överlag idag. Därför att vi vill ha det som vi aldrig har haft. Men vi vill fortsätta göra det vi alltid har gjort. Men det håller inte. Det är inte logiskt. Så där behöver man skaffa USB. Use your brain. Därför att någonstans så blir det inte logiskt. Vi måste våga göra någonting annat. Jag tror att ska vi nå de olika generationerna i samhällsskikt och så här, så tror jag att det kommer finnas församlingsenheter, eller hur jag ska kalla det, eller församlingsplanter som inte alls har samma upplägg som vi har. Jag tror vi måste våga tänka helt långt. Ska vi inte ha möten? Jag vet inte. En sak vet jag. Vi ska nå de där människor som inte känner Jesus idag. Sen struntar jag i metoderna. Jag har sagt det förr. Funkar hårdrock så kör vi hårdrock. Då blir Samuel glad i alla fall. Och Stefan och Kerstin stannar resten av igår. Men kanske alla andra kommer då. Det är nästan värt det. Vi ska inte köra hårdrock. Jag vet att Dottie tjatar på mig att vi ska ha lite hårdrock. Men jag måste tänka på de andra då till. Så kan inte bara gå efter ditt hårdrocksfokus i livet. Okej, vi fortsätter. Han hade ett pionjärt fokus, ett bibelord på det. Sen ska jag avsluta. Det säger Paulus så här. Jag har satt min ära i att förkunna evangelium där Kristi namn ännu inte är känt. Så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det här är på något sätt bara ett grundfokus i livet som man har. Jag har satt min ära i det. Jag önskar att vi som församling, vi ska sätta vår ära i. Att vi på något sätt ska nå människor. Vi på något sätt ska förkunna evangelium och hitta vägarna att nå människor som ingen annan når. På kanske sätt som ingen annan har gjort. Så get ready, Hope. Vi kanske kan skapa vägar. Vi kanske kan på något sätt köra igång saker. Ibland tänker jag, tänk om vi kunde köra igång. Jag tänker på fantastiska Chilearbetet. Tänk om vi kunde utveckla Chilearbetet. Vi har en gren som är lite scoutliknande. Det är så roligt. Och vi kopplar det med någon konfirmationsliknande. Så vi får kontakt med så mycket människor och så mycket föräldrar. Så att det i sig blir en motväg. Rakt in i där vi får tillfälle också att dela evangelium. Och få se människor möta Jesus Kristus. Få sina liv förvandlade. Jag kan hitta ett helt nytt koncept. Som ingen annan har tänkt på. Eller hur? Jag tänkte när jag lyssnade på Sport for Life. Det är pionjärt. Att bara ge sig rakt in i den världen. Det är ju en folkgrupp som inte är nådd på många olika sätt. Bara ge sig rakt in där. Många av dem kommer du aldrig kunna få att gå regelbundet till söndagar. För de lever ju och reser. Och det är en resväska och det är olika hotell. Och jag har pratat med också med sådana sportmän. De vet inte ens var vaknade jag nu någonstans. För hotellen ser ungefär likadana ut. Tänk att nå dem och hitta ett sätt som de har gjort. Det är lite Paulus. Det är hjälteinsats. Är du med? Vad finns det för människor i Vetlanda som vi kan nå på många olika sätt? Kom igen. Låt oss ta fram lite Gnosjö spirit tillsammans med den heliga ande. Och tänka, hur kan vi nå människor? Hur kan vi på något sätt, låt oss... När du ber, be Gud. Ibland gör vi det. Gud, ge mig öppna dörrar. Men sen, säg inte bara amen sen. Var på något sätt förberedd att Gud ska tala till dig. För ibland tror jag det. Bädda en säng, säger Kiki. Så kanske du får en idé. Så som de sa innan här. Men någonstans, låt Gud tala till dig också. Ge dig en idé. Eller hur? Det finns så många sätt som vi ännu inte har gjort. Han hade ett pionjärt fokus. Han satt sin ära i att förkunna evangelium och nå människor på sätt som ingen annan hade använt. Han reste runt och han startade upp församlingar. Wow! Ska vi stå upp tillsammans? Ska vi avsluta nu?